Hallå, hallå! Jag heter Anders Andersson och ni ska vara hjärtligt välkomna till podden Att leda hållbarhet, där jag träffar och intervjuar intressanta människor inom just detta ämne. Först och främst vill jag tacka för den fina respons vi fick för premiäravsnittet med Bosse Nilsson. Det var riktigt roligt att ta del av och mycket tacksam för att ni har skrivit in också med tankar och reflektioner på det samtal vi hade. Och har man tankar, tips på gäst eller dylikt så får man alltså skriva in till oss. Det gör ni på info@exceed.se. Dagens gäst inom detta område som är hållbarhet, det är Karin Heri från Malmö FF. Hon är hållbarhetsansvarig i klubben och är den som håller i MFFs stora arbete i samhället. Ett arbete som hon prisats för. Hur viktiga är dessa frågor för en elitklubb och vilka möjligheter har de att påverka sin omgivning? Klubben äger sin arena. Hur gör de för att få den hållbar? Och vad Champions League-spelet betyder för Karin i hennes roll? Ja, det här är några av de frågor som vi kommer få svar på alldeles strax. Ja, jag sitter alltså här med Karin Heri i Malmö FF som är ansvarig, för du sa det att du hette det, ansvarig för hållbarhet och samhällsfrågor i Malmö FF.
Hej!
Hej! Välkommen hit!
Tack så mycket!
Alltså ansvarig, det är ett rätt stort område du täcker.
Absolut, det har blivit bara mer och mer under årens lopp. Och nu genomsyrar det hela vår förening, både samhällsfrågorna och hållbarhetsfrågorna. Så det är ett stort ansvar, men jag håller i trådarna och sen finns det jättemånga kollegor som är inne och jobbar i det operativa tillsammans med mig.
Ja, för det har ju blivit en liten större business än när jag kom 1990 spelade jag i den här föreningen också. Och då var det lite annorlunda kan man säga. Men också en väg för dig, Karin, hit. Hur har du själv hamnat i hållbarhetssvängen?
Men jag är uppvuxen i ett hem med två stycken föräldrar som båda två har haft lite krokig väg fram till de yrkena som de valde. Framförallt så har både jag och min 4 år äldre syster vuxit upp med två föräldrar som har talat om för oss att ni kan bli precis vad ni vill om ni är beredda att jobba för det. Och vi pratade väldigt mycket vid köksbordet om aktuella nyheter och samhälls. Mm. Vi diskuterade aktuella samhällsutmaningar. Och där någonstans så föddes mitt intresse för att det finns människor där ute som inte har det lika bra som jag och som inte får med sig det här hemifrån att du kan bli vad du vill bara du börjar jobba för det. Plus så kommer jag ju från en företagarfamilj kan jag säga. Ah. Så att jag har ju alltid fått med mig att hårt arbete, det lönar sig. Men det är ingen dans på rosor. Så någonstans där började det.
Ja, det är intressant. Det ser lite Woody Allen-diskussioner vid bordet ibland man kastar. Jag gillar ju det där när man diskuterar ämnen med barnen också eller får samhällsfrågor kastat sig och ta ställning till. Men vad var det som var det då mer att sociala biten som du brann för början eller var det allt möjligt inom hållbarhet?
Mycket den sociala biten. Fick med mig perspektiv hemifrån just det där att min mamma har jobbat inom skola, barnomsorg och har ju berättat för oss ibland hur det kan se ut i olika familjer och framförallt hur viktigt det är att ha människor som tror på en. Och då insåg jag ganska snabbt att antingen kan man vara en person som jobbar direkt med en utsatt målgrupp eller kan man vara en person som kanske tar på sig rollen och vara kanske lite språkrör. Mm. Och där identifierade jag att det var nog mer min roll. Jag har alltid haft mycket och tyckt mycket och tycker om att prata.
Mm. Ja, vad bra, det passar ju här. Mm. När var detta då ungefär i din...
Ja. Alltså, jag kan tillägga då att jag var väldigt skoltrött under högstadiet. Okay. Och det kanske man inte tror när man träffar mig idag. Som är väldigt ambitiös och ligger gärna långt fram och tar på mig nya uppdrag och så. Men jag var väldigt skoltrött. Så att när jag kom ur den spiralen och kom in på högstadiet och insåg det att nu är det upp till mig. Nu är det jag som sitter i förarsätet. Det var ju egentligen där det här föddes. Mm. Fick ganska snabbt upp ögonen för att jag ska inte bo i Sverige. Jag ska flytta utomlands. Och då hamnade jag inom hotellbranschen. Och fick lära mig att jobba med människor. Och såg också där. Jag hade många medarbetare som kom från andra länder. Och man hörde om deras livsöden. Där jag insåg att kämpa för mänskliga rättigheter. Även inom som chef till exempel för sina medarbetare. Och hur viktigt det kan vara att en person får ett arbete. Vad det kan betyda för en hel familj och faktiskt en hel by. Faktiskt. Vi hade väldigt många människor som kom ifrån en ganska fattig del från Portugal. Och det här hotellet då som vi jobbade på försörjde faktiskt, kan man väl säga, en hel by, en hel region i Portugal. Så att, otroligt spännande att se. Mm.
Allt det sociala det har lett dig också till Malmö FF, ja, nu. Och så har jag ju då tänkt ut en riktigt catchy fras här. Så jag, men som hållbarhetsansvarig gör man ju inga mål.
Helt rätt.
Men du är ändå viktig för klubben.
Mm. Jag gör inga mål och jag är nog den som är minst fotbollsexpert här. Och det är skönt för jag har aldrig känt att jag har behövt att inta den rollen. Utan har lutat mig tillbaka när det gäller fotbollen och fokuserat på sociala frågor och hållbarhet. Nej, men mål, det finns ju de globala målen. Nu leder du ju in mig här direkt in i Agenda 2030. Ja. Nej, men visst är det så. Det som är intressant tycker jag är att vi alltid har pratat om på och vid plan. Och att vi är en del av samhället. Och någonstans så är vi ju vinnare på plan men även utanför. Så där tycker jag ändå det här att göra mål och komma i mål och tar vi på oss någonting så ska vi slutföra det och det ska alltid vara bra. Mm. Det tycker jag att vi definitivt jobbar med även i samhällsfrågor och hållbarhet.
Ja, men för det är ju, man har ju varit associerat Malmö FF lite faktiskt till en viktig samhällspartner eller vad ska man säga, en viktig ledare i samhällsfrågorna i Malmö, för Malmö stad har ju haft sina problem. Och det pratas mycket om att Malmö FF är en förenad kraft. Alltså, har ni känt av det också?
Absolut. Jag måste säga att jag tror man kan inte bo i Malmö eller bo i Skåne utan att ha en relation till Malmö FF. Även om man inte kommer hit och tittar på fotboll så hör man om oss. Jag tror att många ser och identifierar den kraften vi har. Den här stan är ju helt himmelsblå. Inte bara när det är match, men kanske speciellt då. Och det är något av det som jag också älskar. Att tittar man rent okulärt på de människorna som kommer hit så blir det ju snabbt synligt att vi samlar någon slags tvärsnitt av samhället. Unga och äldre, personer som har sina rötter i Sverige eller rötter i ett annat land, som är nya i Malmö. Det kan ju vara att man kommer från Linköping och flyttar hit och så blir man MFF-supporter och så vidare. Män och kvinnor och så vidare. Det är ju väldigt tydligt, alltså vi har ju en tydlig strategi att jobba med lokala, aktuella samhällsutmaningar. Och det bestämde vi oss för ganska tidigt. Och det är klart att verka då i Sveriges mest segregerade stad, det är ju klart att det förpliktigar när vi är en så stor aktör som vi är. Samtidigt är ju Malmö stad fulla möjligheter. Mm. Så den här bilden medialt som finns av Malmö tycker jag inte är att jag känner igen mig. Vi ska inte blunda för att vi har utmaningar. Men när man verkar här och man ser det liksom närheten till kontinenten och stora företagsetableringar och två universitet liksom inom jag vet inte, Fågelvägen, vad kan det vara? 1,5 mil? Jag har ingen aning. 2 kanske.
Ja, Lund och
Malmö, precis. Ja. Mm. Nej, men så att vi har ju bestämt oss för att identifierar vi en lokal, aktuell samhällsutmaning där vi kan göra skillnad så ska vi göra det. Vi kommer inte rädda Malmö men vi kommer vara en del av att göra den här staden ett bättre ställe och leva, bo och verka i.
Men vad gör ni då? Till exempel, kan du ge något exempel på något ni gör? Det är det sociala hållbarheten vi pratar om här. Ja.
Absolut. Ja, men utbildningsfrågan har varit central. Det var också där vi började. Det var också där vårt samhällsengagemang startade en gång i tiden. Att ett skolkoncept som vi kallar för fotbollsakademi, som idag finns på 17 skolor i 14 kommuner, där pojkar och flickor kan kombinera skola och fotboll. Och så tänker folk, här, vad är det för något samhällsengagemang? Jo, för nu har vi varit igång sedan 2005 och nu har vi ju statistik över tid. Nu ser vi att måluppfyllelsen är högre och meritpoängen är högre än övriga elever och klasser på samma skola. Mm. Och när vi då intervjuar skolledare och pedagoger så vittnar ju de om att det här konceptet är direkt avgörande för flera individer, men i alla fall definitivt avgörande för några individer varje år. Och då blir ju samhällsbesparingen något enormt.
Mm.
För er som är intresserade i de här frågorna, så fanns det ju för länge sedan någonting som kallades för bunkerflomodellen, där man ju tidigt via forskning visade att fysisk aktivitet främjar inlärning. Och det ser vi då. Så det är den ena. Vi vet ju också att misslyckad skolgång är ju en av de största utanförskapsfaktorerna i vårt samhälle. Har du inte klarat din skola, så är det väldigt svårt att få jobb. Och du kommer inte, vägen till en utbildning är också mycket längre, för att du behöver komplettera innan.
Mm.
Sen engagerar vi oss i arbetslöshetsfrågan. Det är ju, jag kom in här 2013 för att jobba med just den frågan. Vi pratar fortfarande om samma sak, både lokalt och nationellt.
Ja.
70% av jobben tillsätts via kontakter. Men vad gör du om inte du har någon kontakter?
Nej.
Och vem har kontakter i Malmö? Jo, det är ju vi. Vi har ju ett företagsnätverk med mellan 400 och 500 företag. Det varierar från år till år. Där vi jobbar med matchning av arbetssökande Malmöbor till jobb i klubbens samarbetsföretag.
Bra.
Jättekonkret. Och ganska, alltså det ligger hårt jobb bakom, men det är ju ingen rocket science det vi håller på med.
Nej, men det ska jag då, Malmö FF är ju en otroligt stark kraft, starkare än någonsin egentligen nu. Så du måste ju känna när du kommer ut också att ni får gehör på ett annat sätt kanske än när du började.
Absolut.
Men konkret så är de samarbetspartner som ni har, är de också väldigt öppna för sådana här förslag? Tycker du?
Absolut. Jag upplever att det har skett ett skifte under de senaste kanske 4-5 åren. Där företag idag är i allt större utsträckning medvetna om att hållbarhetsarbetet är en avgörande viktig del av deras affär.
Mm.
Och dit har vi också kommit. Att vi inser att vi har behövt ändra vårt sätt att prata. Alltså vi gör fortfarande samma saker. Men vi har ändrat vår retorik. För att också belysa att hållbarhet är också en del av vår affär. Mm. Låt oss då möta och prata det här gemensamma språket, de globala målen, Agenda 2030. Så det har varit banbrytande för vår förening.
Ja, om man tittar på dig, Karin, på internet och sociala medier och sånt, så känns det som att det är rätt hektiskt. Du sa att du i början här att du var skoltrött, men att du gärna nu, man ser dig nu, så är du driven och så. Och det märker jag. Väldigt mycket projekt, många järn i elden, eller?
Absolut. Nej, men inflödet på förfrågningar som både klubben och jag personligen får är ju något enormt. Och det är fantastiskt roligt att se att det är fler som har fått upp ögonen för att vi kan tillföra ett annat perspektiv. För vi är inte ett företag och vi är inte heller offentlig sektor, utan vi är en 100% medlemsakt förening som är en hybridorganisation, och så rör vi oss däremellan. Det som är intressant är att vi har jobbat i så många år med att göra konkreta saker och göra bra saker. Och det har ju gett effekt nu. Helt plötsligt så befinner sig Malmö FF i partnerskap, i situationer, i sammanhang som vi inte gjorde förut. Och det är fantastiskt roligt. För att nämna några, vi har ju precis skrivit klimatkontrakt med Malmö stad. Och det är ju fantastiskt kul, för det är ju någonting vi har brunnit för miljöfrågan länge kopplat till vår fastighet som vi ju äger. Det finns tre fotbollsklubbar i Sverige som äger fastigheten. Det är vi, det är Öster och det är Norrköping. Och det är klart att vi har ju en jättemöjlighet. Och det har staden fått upp ögonen för, att de ser att vi som hjärtat här på stadområdet, vi kan göra investeringar i hållbar ny teknik som är bra för staden, och självklart är det bra för Malmö FF.
Ni äger arenan. Vilket ju har varit en spännande investering och hittills väldigt lyckat. Men det är ju, måste ju vara en del utmaningar för att göra den så hållbar som möjligt och få det så cirkulärt som möjligt. Vilka utmaningar framförallt ni står för?
Att när arenan, eller stadion, byggdes, så det som var high-tech då och inte high-tech nu, det kan man väl säga. Det är ju en sak.
Just det.
Investeringar i ny teknik kostar pengar. Återbetalningstiden kan vara förhållandevis lång.
Mm.
Vår byggnad har en, alltså vi nyttjar ju den här byggnaden på ett ganska speciellt sätt om man jämför med till exempel kontorsbyggnad eller skolbyggnad eller bostadshus. Så att mycket av den tekniken som finns där ute lämpar sig inte för en fotbollsstadion. Och det där är sen har vi ju vi har ju 6 stycken externa hyresgäster här. Vi har ju vårt eget kontor. Vi har en skola i stadion, men vi har ju också ett stort arenarum som vi kanske använder 20-25 gånger per år.
Mm.
Till exempel om vi spelar i Europa.
Ja.
Och då har vi behövt att fundera över vad kan vi göra? Alltså för det, man kan inte säga då, tycker jag, det är min personliga uppfattning. Nej, det gör inte.
Nej.
Alltså det kan ju vara ju ett sätt, men det känns inte som att det är Malmö FF way, utan vi bestämmer oss för det då. Okej, vad kan vi göra? Med de förutsättningarna vi har, vad kan vi göra?
Mm.
Så då har vi ju kommit med i ett europeiskt Horizon 2020-projekt som handlar om, som är speciellt konstruerat för fotbollsförbund från början, och vi är då med som enda i fotbollsklubb.
Mm-hmm.
Där man har tagit olika typexempel på fotbollsbyggnader. Det franska fotbollsförbundet har träningsanläggning utanför Paris.
Just det.
Irländska fotbollsförbundet har sitt kontor i Dublin. Fotbollsförbundet i Azerbaijan har pitchat in med någon stadion som byggdes i Baku. Och vi har då vår Eleda stadion. Där man då tittar på, de har gjort en teknisk utvärdering av vår byggnad. Och de ger oss också förslag på olika typer av teknik som
mm-hmm.
redan finns ute i Europa på fotbollsstadions. Och framförallt ger också förslag på ny teknik som man skulle kunna investera i.
Rör detta bara byggnaden, och rör det också gräset och omklädningsrum och allt det här? Alltså.
Alltså det rör ju allt, för det är ju allt ifrån vilka ljuskällor har man,
ja.
Till vilken bevattning eller planvärme finns det, till finns det solceller, de dagar man producerar mer än vad man gör av med, hur sparar man det? Ja, då finns det batterilagningslösningar.
Mm.
Sen då vad vi har gjort då nyligen, när vi då skrev det här klimatkontraktet, så synliggjorde vi ju för Malmö stad, vi sträckte ut en hand och sa, vi vill göra investeringar i vår byggnad med hjälp av till exempel extern finansiering i de här EU-projekten. Vi är hjärtat i en stadsdel som håller på att utvecklas, som ska bli, som är en sån här väldigt prioriterad stadsdel i vår stad. Där vi är hjärtat, vi är den enda privata fastighetsägaren. Runt omkring är det då kommunala fastigheter. Då hade det varit jättekonstigt om inte vi inledde ett samarbete, till exempel med energiutbyte mellan byggnader, som är en grej. Jag kan inte gå in på några jättetekniska detaljer, men när vi, som jag sa tidigare, om vi kanske producerar mer energi än vad vi kan använda, då kan vi ha ett utbyte med en annan byggnad. Vi kan skicka vårt överskott i liksom ett kretslopp och tvärtom.
Okay.
Och då är det klart att när man då gör stora infrastrukturinvesteringar i en stadsdel, de bygger, det byggs nytt liksom. Mm. Ja, men tänk in oss då i det. Och det är ju dit vi har kommit nu, att nu helt plötsligt så ser man att vi är en partner. För bara 5 år sedan så tittade många på oss och sa, vad pratar ni om? Ni är ju fotbollsklubben Malmö FF. Men vi behövde backa hem och tänka på, hur pratar vi? Så vi pratar som fastighetsägaren till Eleda stadion väldigt mycket nu, mer nu än vad vi gjorde innan. Att vi är tydliga, ja men vänta lite, vi är inte bara en fotbollsklubb.
Nej.
Ja, det är vår liksom kärnaffär, men vi äger också vår stadion. Vi är den centrala delen i det här området. Det finns ingen annan som lockar så många människor som vi gör med regelbundenhet i den här staden. Det är vi som gör det. Vi tar ansvar, men vi ser också många möjligheter, och låt oss samarbeta. Så kan man säga. Så att det känns lite som en seger, eller ganska mycket som en seger tycker jag. Att vi har kommit dit nu, att vi är en självklar samarbetspartner. Sen kommer det ju kräva investeringar från vårt håll också, såklart.
Men ställer ni krav också? Då ställer ni krav såklart, för ni är ju ändå ett företag.
Mm, absolut, så. Det gör vi ju.
Mm.
Att det ska kunna gå och räkna hem investeringen.
Mm.
Det är vi skyller våra medlemmar och oss själva, så att säga. Sen har vi ju kommit med som blivit upptagna som medlemmar i UNOPS, S3I Global Innovation Center. Det är alltså ett FN-organ som tidigare fanns i Lund men nu flyttat till Malmö. Vi är enda idrottsförening i världen som är med i den här sammanhanget. Och det är ju akademin, det är näringslivet, det är offentliga sektor och så är det Malmö FF. Och det är riktigt kul tycker jag. Tänk att vi kan vara med på liksom en global nivå helt plötsligt. Mm. Där vi har gått igenom en jätteintensiv och noggrann due diligence-process och skickat papper på svår engelska till FN. Fram och tillbaka kan jag säga.
Ja, det är lite byråkrati kan
det är absolut. Och framförallt svara på väldigt många kniviga frågor. Som är kopplat till mänskliga rättigheter. Som är kopplat till affärsetik. Som är kopplat till, helt enkelt gott affärsmannaskap kan man väl kalla det för. Mm. Och det är roligt och framförallt är jag väldigt stolt över att vi klarade oss igenom det nålsögat. Och att vi anses vara en självklar partner i ett sånt stort sammanhang.
Ja.
Det är fantastiskt roligt.
Har de europeiska framgångarna för laget också lite med detta att göra också? Att man har fått ögonen för MFF eller?
Absolut. Det är klart att när vi öppnar och gläntar dörren liksom, till Europa och vi kommer ut så får ju vi som fotbollsförening möjligheter att möta andra lag. Mm. Och då har ju vi haft en väldigt framsynt liksom, klubbchef som har uppmuntrat oss i personalen att passa på att göra utbyten med de klubbarna som vi möter. Så att jag var på mitt första utbyte i Champions League 2014 mot Juventus och var ju tillbaka nu i december i Italien i Juventus Turin igen.
Ja.
Så under de här åren har ju jag och flera av mina kollegor haft möjlighet att träffa och utbyta liksom kunskap och erfarenheter med andra föreningar. Vi är också med i en förening som heter European Football for Development Network som är en sammanslutning av europeiska fotbollsklubbar som jobbar med sociala frågor framförallt. Som wow. Blir ju en plattform.
Ja.
Och när jag deltar i de forumen så inser jag att ja, men vi är en ganska liten spelare kanske i den europeiska fotbollen även om vi har ju verkligen liksom befäst att vi vår plats i att vi ska spela i liksom de internationella tävlingarna. Men det är klart att vi är en liksom också storleksmässigt en ganska liten förening. När det gäller hållbarhetsfrågorna och samhällsfrågorna så måste jag säga att jag blir påmind varje gång att vi är väldigt mycket längre fram än flera av de andra.
Jag skulle fråga detta, för jag känner ju att, märker ju att Sverige är ju långt framme generellt och ni som idrottsklubb är väldigt långt framme där, ja. Får ni gehör, eller är alla, klart inte alla, men är de intresserade av att lyssna?
Definitivt.
Är folk intresserade av att utvecklas?
Absolut. Och framförallt så utgör ju inte vi kanske ett hot. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag tror ändå att när vi kommer Malmö FF så tycker man att vi är en spännande, pigg och trevlig, seriös förening från Sverige.
Mm.
Och jag upplever att det som är skillnaden mellan oss och många andra ute i Europa är att jag jobbar på Malmö FF, jag jobbar liksom inte på en separat organisation.
Nej.
Och de här frågorna är förankrade i vår värdegrund, i våra verksamhetsmål, i vår vision, i vår mission, i våra aktiviteter. Det är uppe i agendan i styrelserummet, i ledningsgruppen. Vi gör detta liksom på riktigt, inte för att vi känner att vi måste.
Nej.
Och det hållbarhet är en del av vår affär, men det är också något som finns i vår historia. Jag tror det är väldigt viktigt. Och det plus att vi har lyckats historiskt jobba, alltså knäcka koden hur man jobbar med olika sektorer.
Mm.
Hur jobbar man med offentlig sektor? Vad behöver vi göra? Alltså vi kan inte buffla på om det är så man kanske ibland kan uppfatta oss liksom, som vinnarna som liksom nu kör vi. Utan vi behöver ju ha respekt för vilka lagar, regler, politiska visionsdokument finns det inom staden? Vad är rimligt att kräva av en offentlig part? Vad kan vi kräva? Vad kan vi ge? Vad ska vi ge? Hur, alltså, och när man säger då att man vill vara en del av den här staden, att man faktiskt stannar upp och funderar över vad kan vi göra?
Mm.
Att se sig som en del av den här staden på riktigt.
Ja, det är ju en del, alltså det är väldigt, alltså det är bara bubblar frågor här, men jag vet ju Erik Perssons historia med, han har lagt grunden för det här samhällsengagemanget också. Men jag förstår ju att det är lite svårare med offentliga sektorn eftersom de privata känns ju mycket mer som en elitsatsande klubb. Mm. Lite enklare kanske att köra raka rör där. Men nu vill jag studsa tillbaka till att bli en stor part igen. För att även om det är litet i Europa så är man ju väldigt stora i Sverige. Och jag vet att du har ett av dina uppdrag som du precis slutade, tror jag, var i SEF. Inom hållbarhetsfrågor. SEF är alltså svensk elitfotboll. 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Mm. Där är ni stora istället.
Absolut. Där är vi ju störst. Ja. Om du frågar mig. Jo. Nej, men då, det är vi ju. Vi är ju mest framgångsrika. Nej, men så här. För ungefär 4 år sedan så inom svensk elitfotboll så möts olika funktioner inom våra föreningar på olika typer av möten, bland annat klubbchefsmöten. Mm. Där de 32 klubbcheferna pratar om olika frågor och framförallt diskuterar saker som ska föras upp på medlemsmöten för att beslutas kring. Och där fanns det en lyfte någon och sa att det här med samhällsfrågor är ju otroligt viktigt. Men vi i vår förening har väldigt kanske... Vi har små muskler, vi vet inte var vi ska börja någonstans. Finns det inget best practice liksom, initiativ som någon annan har jobbat med framgångsrikt som vi skulle kunna sprida nationellt inom föreningen Svensk Elitfotboll?
Bra.
Och då räckte ju vår klubbchef upp handen och sa, men vi har någonting. För vi har ju arbetat med arbetsmarknadsfrågor i många år och har också jobbat fram en metod som vi kallar för karriär med fotboll eller karriärakademin, som bygger då på det jag beskrev tidigare i vårt samtal, att man matchar arbetssökande med klubbens företagskontakter på olika sätt, antingen i rekryteringssyfte eller i att lära känna varandra och få en fot in på arbetsmarknaden. Så för 4 år sedan så påbörjade jag ett uppdrag som nationell samordnare då för sysselsättningsfrågor. Vi skrev också ett nationellt avtal med Arbetsförmedlingen för att föra ut den här metoden i Sverige. Och då var det ju 9 stycken andra fotbollsklubbar som hakade på. Sen kan man säga att det gick olika bra på olika ställen. Ibland var det Arbetsförmedlingens tillkortakommande och ibland var det faktiskt klubben beroende på... Ja, ekonomi eller byta personal eller så. Och sen gick det vidare till att jobba med liksom fotbollens samhällsnytta i stort, kan man väl säga. Fick ganska snart efter jag började en kollega då på Svenska Elitfotboll som heter Beatrice Clark. Och det har ju varit fantastiskt spännande att göra en resa tillsammans med henne. Att jobba... liksom jag då som har haft ett klubbperspektiv men också ett ligaperspektiv såklart. Att jobba tillsammans med att förbättra förutsättningarna för elitfotbollsklubbar att jobba med samhällsfrågor men också faktiskt ställa krav. Jättespännande.
Ställa krav på?
På att ska du jobba med samhällsfrågor och hållbarhet så gäller det att göra det på riktigt.
Mm.
Gör det i liten skala om det är det som krävs men gör det på riktigt. Och inom svensk elitfotboll så blir det ju också viktigt för det blir ju en slags kollektiv. Att om en klubb skulle mot förmodan hamna i greenwashing liksom träsket
ja.
Så har ju det en potential att dra ner hela ligan eller ligorna och elitfotbollen i stort. Så där har vi ju ett gemensamt ansvar. Så en av de sakerna som vi jobbade med många saker under den här tiden var ju då att jobba fram ett ramverk för hur man arbetar med hållbarhetsfrågor inom svensk elitfotboll. Och det har då mynnat ut i ett ramverk, en checklista i 3 nivåer. Du som vill komma igång och jobba, vad ska du tänka på? Du som är på gång men vill växla upp, vad ska du tänka på? Du som liksom har full fart framåt, vad kan du göra för att liksom lägga i ytterligare en växel?
Okay.
Mycket bra början.
Mm.
Men vi jobbade även med, släppte en rapport som heter Fotbollsplanen mitt i byn. Där en nationalekonom, Ingvar Nilsson, har tittat på liksom, fotbollens samhällsnytta och gjort nationalekonomiska beräkningar. En rapport som jag fortfarande använder mig av, kanske inte varje dag, men i alla fall varje vecka så hänvisar jag till den eller tittar i den för...
För att visa på hur bra och stor nytta man gör som idrottsförening precis. Egentligen. Inte bara fotbollsklubb såklart.
Utan idrottsförening, precis.
Kan alla idrottsföreningar jobba hållbart, tycker du?
Absolut. Jag tror att det viktigaste medskicket jag kan ge till andra idrottsföreningar är att börja. För en mindre idrottsförening som inte äger sin idrottsplats eller stuga eller vad man nu är så kanske man inte kan påverka alla beslut. Men man kan se över... tänker du som har varit runt på din beskärda del av idrottsplatsen, ja, vet ju att de där kylarna och spisarna som finns i de där stugorna är ju oftast någon engagerad person i klubben som har byggt om hemma. Och så skeppar man över den där kylen in i klubbstugan. Ja, ja, till exempel. Ja. Och är det, vad är det för någon energiklass på den?
Nej.
Det kan vara sådana enkla saker. Eller mm, hur jobbar man med... till exempel återbruk av träningskläder och mm, så vidare och så vidare.
Ja.
Så definitivt, det finns, alla kan göra något. Jag tror att det viktigaste är att börja i liten skala så att man kan jobba fram sin metod, och man kan mäta och man kan också tillåta sig att göra justeringar för att göra misstag och fel och det här med grejer som man inte kunde tänka sig. Det är ju definitivt så.
Om det nu är så, kan inte du då ge 3 konkreta tips till klubbar som är lite mindre eller klubbar i uppstartsfas eller som är på väg lite hur man ska jobba med hållbarhet?
Gräv där du står. Ta reda på hur ser det ut i din, liksom i ditt närområde runt din klubb. Där tycker jag att jag ser att många liksom villar bort sig. Att de tittar på någon annan klubb eller något annat initiativ, och så vill man göra det i sin, liksom lokalt. Men så har man inte koll på att det kanske redan finns ett sånt initiativ eller målgruppen ser annorlunda ut. Liksom, gräv där du står. Var beredd att göra jobbet.
Mm.
Precis som på fotbollsplanen.
Sa med en suck.
Ja, nej men snälla, håll i, håll ut. Det tar inte liksom 3 månader, utan det kanske tar 3 år innan du får resultat. Men det är värt att göra det. Det är inga quick fix när det gäller... Det är inga quick fix på fotbollsplanen. Det vet vi ju. Det är liksom likadant också, jag brukar tänka ibland, så när man renoverar hemma. Jag är en sån som gärna vill... Jag tycker inte om att spackla och slipa. Och min man, han påminner mig om det. Men Karin, alltså, det kommer ju synas om du fuskar med det här liksom, underarbetet. Exakt likadant inom hållbarhetsfrågorna.
Ja.
Okay. Håll i, håll ut, vad bredare gör jobbet. Och sen faktiskt också... Våga se dig själv som någonting annat än en fotbollsklubb. Liksom, hitta rätt i den identiteten och vara stolt över det. Och för då kommer fler förstå att du är en partner som man kan jobba med. Och det kan jag säga, där har ju de globala målen varit avgörande för oss. Att vi har börjat prata ett språk som andra sektorer pratar. Företag pratar, universitet pratar, man pratar det globalt, man pratar det ute i Europa. Helt plötsligt får vi syn på när vi kanske inte gör likadana saker, men vi befinner oss i samma bubbla. Vi tycker båda att det här är viktigt. Och då helt plötsligt så blir man relevanta för varandra. Spännande.
Mm.
Och där jag säger att vi är ju liksom historiskt väldigt starka inom det sociala området. Och där är det ju många företag som gärna vill, som känner att där skulle de vilja ta nästa steg. Och där har vi kunnat vara en bra match. Och nu när vi har liksom blivit bättre på och identifiera våra möjligheter och utmaningar inom miljöområdet, så ser vi ju många företag som kan bidra med saker där. Mm. Så då helt plötsligt har det uppstått nya partnerskap som blir pengar in till Malmö FF. Och det är ju precis så man ska jobba, tycker jag.
Ja, absolut. Mm. Bra, då fick vi lite tips där.
Lite tips, ja.
Jag ska bara sammanfatta här. Du hade ett gräv där du står.
Mm.
Gör jobbet där och beredd att göra jobbet. För det är inte quick fix.
Precis.
Man får inte måla innan man har spacklat, Karin. Och sen våga se sig som annat än fotbollsklubb.
Mm.
Ja, för att det är så mycket mer. Bra, tack! Hur viktigt är det att utmana sig själv, tycker du?
Jätteviktigt. Och det kan jag säga att det gör vi hela tiden. Jag måste säga, om jag ska vara helt öppen, så har jag I början av den här resan, när jag kom in på Malmö FF, så kunde jag känna mig ensam ibland. Jag kunde känna att folk var intresserade men hade inte tid. Det var ju också jag kom ju in helt rätt, precis innan Malmö FF liksom spelade i Champions League första gången. Det ställde otroligt höga krav på vår organisation. Det slet hårt, kan jag säga, på oss. Men det gav ju också många möjligheter. Men där kan jag känna mig lite ensam. Sen måste jag säga att det finns ju flera stycken människor inom den här föreningen som alltid har varit liksom varit där för mig på något sätt. Och jag menar, jag lyfte honom tidigare, men Niklas, kan jag då vara vd, men han är otroligt intresserad och engagerad i de här frågorna. Och jag upplever att jag alltid har kunnat få gehör i alla fall för mina tankar, och också fått en position i föreningen som mångt och mycket har handlat om att ligga där 1,5-2 år före alla andra och scouta och lyssna och skaffa kunskap och identifiera möjligheter för att sen då visa kunna göra det här. Och det är klart att där blir ju det är otroligt viktigt att identifiera andra människor utanför organisationen som man kan ringa och säga, jag måste prata med någon. Det är ingen här som lyssnar på mig just nu. Det är ingen som hänger med, det är ingen som har tid. Samtidigt så, med det sagt, så har det ju inte varit så, för folk är intresserade. Men jag har kanske legat lite längre fram än alla andra, kan man säga. Idag så har vi ju gjort vi inledde ju ett strategiarbete 2019, kan jag säga. Där vi på djupet gick in och sa, nu jobbar vi med de globala målen. Nu hänger vi oss åt detta. Det kan inte vara så att det finns några individer här som är engagerade. Då ska vi göra detta, så ska alla med på tåget. Vi är inte där. Men vi är väldigt långt komna på den resan. Och framförallt så har vi lagt in en extra växel de senaste åren.
Ja, alltså det är ju enkelt för mig som har spelat i klubben. Som jag sa, jag kom 1990 som 16-åring och började ju i J-laget här. Att se just det, kanske förändringar, det har ju blivit enorma förändringar med tanke på Champions League-pengar och allt sånt. Men jag märker ju det som du säger, det är ju väldigt mycket folk. Har man fått rätt folk på rätt plats, och det är ju där Malmö FF har varit en tid, kan man säga. Då känns det en trygghet, då är man väldigt stabila. Och det märker man ju nu. Och du kom rätt i tiden, och ni har fått växa inom detta område också i samhället och hållbarhetsfråga. Det är ju trots allt så att det är MFFs A-lag som är de största profilerna här och så. Finns det något de kan göra för att bli mer hållbara och cirkulära, tänker du?
Absolut. Det är klart att varje gång någon spelare eller någon ledare eller personal hos oss via sina egna, till exempel sociala kanaler, gör någonting i någon riktning som handlar om samhällsfrågor och hållbarhet, så får vi ju en enorm spridning, självklart. Ja. Samtidigt är det ju så att jag måste faktiskt säga att jag aktar mig för att dra in spelarna alldeles för mycket i det här, om inte det är så att de är personligt engagerade. För att det här är en trovärdighetsbransch vi jobbar i. Och är det någonting som spelare säger till mig, så är det att de sällan blir förberedda på saker. Så de har ju lärt sig den hårda vägen. Att ska de engagera sig, så ska de verkligen förstå vad det handlar om. Till exempel Anders Christiansen är ju ambassadör för vårt samarbete med Skånes statsmission, till exempel.
Just
det. Då åker vi dit med honom, så får han träffa dem, och så får han liksom med egna ögon se verksamheten, också få möjlighet att ställa frågor. Då har han ju inga problem med att lägga upp en bild där han står vid en till exempel klädinsamlingscontainer och säger tack alla supportrar, vi samlade in 4,5 ton kläder. För att han själv har rensat ut hemma från sina barns kläder och liksom familjens kläder och åkt ner och donerat till Stånes statsmission. Då liksom makes sense för honom. Men om jag ska putta fram spelare som inte liksom hänger med, det blir inte bra.
Nej, det blir det inte. Jag har själv varit där när man gnäller. Ska vi skriva autografer och sånt här, som egentligen är en baggy. Så det är så otroligt dåligt om man inte vill det. Men jag tycker väl här att det, jag förstår att du kanske inte känner att du kan ställa krav, men ska inte alla unga som är såna influencers, utan att vara det egentligen, att de som du sa, de har sån respekt i samhället, de här unga spelarna, de borde ju alla skolas in ordentligt i hållbarhetstänket?
Det hoppas vi. Vi har liksom en plan för detta nu. vi får kanske ses om ett år och se vad vi kan landa. Nej, men så
jag kan stå där och säga, ni får duscha kortare tid.
Precis. Jag menar, ett konkret exempel är ju våra resor. Jag måste ändå nämna det, för att vi får ju mejl med frågor från supportrar, så har det handlat mycket om energimiljöfrågan, där vi då har blivit också mycket bättre på att kommunicera vad vi gör, för där tycker jag att vi inte pratade så mycket om det. Och sen är det resor, den branschen vi befinner oss i. Alltså vi far och flyger, och vi har framförallt när vi spelar i Europa, det är tajta spelscheman och det är ibland lite svårnåbara destinationer. Vi kommer att flyga till Azerbaijan. Vi kommer att flyga till Paris. Vi kommer att flyga till Östersund. Men det finns ju också många resor man kan göra i Sverige med tåg.
Mm.
Och vi fick syn på att när vi gick in och tittade på när de här frågorna började komma om resandet, och jag gick in och tittade på hur mycket åker vi, så fick jag syn på ganska snabbt att, men vänta, vi är faktiskt den idrottsförening eller fotbollsklubben som redan idag reser allra mest med tåg. Spännande. Varför är det så? Och gick jag då ner och ställde frågor till organisationen kring A-laget, och det visade sig att spelarna gillar att åka tåg. Wow. Och då blir det ju för mig en lågt hängande frukt att tänka, okej, bra. Finns det, hur skulle vi kunna liksom lägga in ytterligare en växel? Och det är där jag tänker att en person med min roll och kanske min kompetens, och det finns ju andra i andra idrottsföreningar som har motsvarande funktion, där kan vi ju göra skillnad genom att säga, okej, vänta lite, vad är det ni behöver? Vilka destinationer skulle vi kunna göra? Och sen då så finns det ju en jättebra person på SJ såklart, som jobbar tillsammans med våra medarbetare för att identifiera tidigt vilka avgångar, vi vill ha egen vagn, du vet, och så vidare och så vidare. Så samarbete där helt enkelt. Och det ledde ju till att det året vi kan liksom mäta som var mest normalt var ju 2019. Då åkte vi 750 000 personkilometer tåg. Det är brutalt mycket. Ja. Det är supermycket. Men det är klart att det handlar om, hade spelarna inte velat åka tåg, så tror jag att den hade varit svårare.
Mm.
Och det tror jag, ska inte jag sticka under stolen med att det är svårt att utöva tvång.
Jo, nej, men så är det. Alltså, jag förstår, men det är ju väldigt bra. Och det är ju, de är ju trots allt människor, de är inte dumma spelare. Alltså, de vill ju också hjälpa världen framåt. Så. Men jag tänker, du säger att ni var längst komna. Men vi var inne på det med SEF innan att ni jobbade. Det var 9 klubbar som sa. Men hur, nu är du Malmö FF ju, men du har ändå en kunskap. Hur ser det ut i Sverige? Är fotbollsklubbarna duktiga på att jobba? Med sociala frågor kanske är det enklaste, men också hållbarhet i allmänhet.
Både och skulle jag vilja säga. Jag tror, eller jag vet att det finns i nästan varje förening inom svensk elitfotboll en eller flera eldsjälar som brinner för det här. I många föreningar så är ju till exempel initiativ för barn och ungas hälsa, rörelse, sysselsättning, den typen av initiativ en helt självklar del av föreningen. Sen finns det några som har kommit en ganska bra bit på vägen att lyfta upp de här frågorna in i liksom ledningsgruppen, upp på styrelsenivå. Och sen finns det några som har tagit, liksom, framförallt upplever jag de senaste åren, några kliv.
Mm.
Tyvärr då måste jag säga att det finns ett järngäng som har hållit i och hållit ut här. Som har varit i sin förening ungefär lika länge som jag har varit här på Malmö FF. Men vi är inte så många som är heltidsanställda som jobbar med de här frågorna. Jag ser väldigt många, enligt mig, konstiga kombinationer där man kan vara hållbarhetsansvarig, man ska vara ansvarig för företagsnätverk och kanske jobba lite med kommunikationsavdelningen.
Mm.
Så att jag drömmer ju någonstans om en ännu bättre förutsättningar för elitfotbollen. Och där vet jag ju att man jobbar från centralt håll att till exempel kanske landa en ny partner som skulle kanske till exempel kunna vara med och möjliggöra en satsning på hållbarhetsansvariga klubbarna. Precis som man gjorde med SLO. För er som inte känner till det, så är det en funktion som finns i klubbarna som är en länk mellan förening och supporter. Och det sköts till externa centrala medel för att få igång den satsningen.
Mm.
Jag drömmer om en liknande satsning för hållbarhetsansvariga. För jag tror att det är dit vi måste komma, att när det går dåligt ekonomiskt för klubben, när det svajar och det går dåligt på plan, att du inte ska välja bort samhällsfrågorna. För jag är övertygad om att det är det som kommer reda klubben. Det pratar vi ganska mycket om här, att skulle vi börja spela sämre fotboll och prestera sämre på plan, så vi är övertygade om att det är samhällsfrågorna och hållbarhetsfrågorna som kommer göra att våra partners kommer vara kvar. Och vi såg ju också tecken på det under pandemin. Vi hade ju 75% av vår publik och våra partner som valde faktiskt att stå kvar här hos oss, fastän att de inte kunde få det de hade betalat för, komma hit och se på fotboll. Mm. Så valde de faktiskt att inte ta tillbaka sina pengar från oss, utan låta oss jobba med de pengarna, bland annat då inom samhällsfrågor och hållbarhet.
Alltså supportrarna, det är ju många som är engagerade i frågor såklart, men det är också många som är väldigt, där 3 poäng är det absolut viktigaste, och slå IFK Göteborg och vinna SM-guld är det viktigaste. Varför ska de bry sig om att klubben jobbar hållbart?
Vi får ju så himla mycket från våra supportrar. Alltså att de kommer hit här, de stöttar oss på så många olika sätt. Men precis som att vi är en del av den här staden, av den här regionen, så är ju de det. Och att vi engagerar oss för en hållbar stad, region, är ju ytterligare någonting de kan vara stolta över. Mm. Och jag märker ju, jag får ju ett ökat inflöde av propåer, förfrågningar, arga mejl, glada mejl ifrån supportrar som faktiskt bryr sig, som ser precis det här att vi är mycket mer än bara fotboll, som också de blir också synade som MFF-supportrar. Du är MFF-supporter, men de är ju sådana där miljöbovar. Nej, det är de inte alls det, så vill de veta då vad vi gör för miljön och så. Plus att jag tänker att när man är en medlemsägd förening som vi är, så är ju supportrarna och de som röstar på vårt årsmöte, det är ju vårt högsta beslutande organ.
Mm.
Och då är det klart att om en MFF-supporter då är engagerad även i den här frågan, så kan de ju hjälpa till att föra den här liksom föreningen framåt, även utanför plan så att säga. Plus att jag är medveten, alltså jag upplever att fler och fler blir medvetna om att jag spelar fotboll. Det är vår kärnverksamhet, att egentligen köpa och sälja spelare kan man väl också säga. Men för att vi ska kunna ta nästa steg så med vårt starka varumärke, så måste vi ladda ner med andra saker än bara fotboll.
Mm.
Och den medvetenheten finns där ute. Sen är det klart, med så många människor som kommer hit i snitt, det är ju i alla fall över 17 000 tror jag som kommer hit i snitt då på matcherna. Så det är klart att det finns de som egentligen inte bryr sig om hållbarhet. Kanske till och med de som tycker att det är trams, till de som kanske jobbar med hållbarhet, som kanske är hållbarhetsexperter.
Mm.
Och allt däremellan. Men jag tycker att jag får också mycket mail som sagt. Ibland kan det dra igång någon sån här, det var någon Twitter-tråd här innan ja, det är, man kan hjärtat klappa lite, för det gäller att vara snabb där också. Nej, men det var någon Twitter-tråd som, över någon som var väldigt upprörd av att vi inte gjorde någonting inom miljöfrågan. Och då visste ju jag att vi skulle skriva klimatkontrakt. Men jag kunde inte säga det.
Nej.
Så då gav jag mig snabbt in i den här Twitter-diskussionen, eftersom att jag blev taggad. Och sa att, vet du vad, kom hit. Kom hit och ta en kaffe, så ska vi prata. Sen blev det inte så. Men sen var det ju väldigt skönt att efter 1,5 vecka kunna tagga in personen och skriva Malmö FF tecknar klimatkontrakt med Malmö stad.
Mm.
Och då blåste liksom diskussionen upp igen. Och jag gillar det. Jag tycker om ett liksom supporterengagemang. Men ibland så tycker jag att de kan vara lite mer snälla i tonen.
Karin, jag jobbar med som expertkommentator. Jag kan säga att det är ett omöjligt uppdrag om du vill få alla nöjda.
Ja,
han är för partisk, han är inte partisk. Varför? Ja. Det är, så är det.
Så är det.
Man får bara acceptera. Men det är ju härligt att de engagerar sig.
Absolut.
Och bryr sig. Men du som är så, du som har varit med så mycket och sett så mycket och i så många möten internationellt och nationellt, alltså, är du optimistisk för framtiden?
Absolut.
Jag ska varför?
Nej, men jag ska berätta 2 saker som hände förra året som var varit betydande för mig. Dels så vann Malmö FF priset Social Impact Award 2021. Och det var en organisation som heter European Club Association, som är en sammanslutning då av europeiska proffsfotbollsklubbar, som gav oss det priset. För mig var det ett erkännande att få åka till Genève och kliva in i det här liksom rummet med liksom den samlade europeiska fotbollseliten och få ett arbete för vårt samarbete med Malmö stad, där vi jobbar med barnkonventionen och mänskliga rättigheter i skolor. Det var för mig ett erkännande att de ser i den kontexten lilla Malmö FF och det vi gör och det vi har gjort under 12 år och det trägna arbetet vi har gjort tillsammans med pedagoger, barn, skolledare och förvaltningen. Det var grymt att vi fick ett erkännande för det. Och då kände jag också det, att jag fick så mycket förfrågningar, propåer, hejarop, nyfikna frågor från andra länder och andra föreningar, där jag kände att ja, men det går, för flera är intresserade i den här viktiga frågan. Även länder där jag kanske lite fördomsfullt tänker att oj, mänskliga rättigheter står och barns rättigheter står inte så högt upp på agendan. Men de var ändå engagerade. Så det var liksom det går. Folk där ute är intresserade. För de hade kunnat ge en annan förening ett annat initiativ som kanske inte är lika laddat.
Nej.
Ett pris. Men vi fick det. För mänskliga rättigheter och för barns rättigheter. Och sen var jag faktiskt med om någonting på FN-dagen i oktober som jag fortfarande tänker på ganska ofta. Och det var, jag fick möjlighet att åka till Dag Hammarskjölds backåkra ute på Österlen. Och var inbjuden av Ystad kommun. Och oj, oj, oj. Till någonting som hette Backåkra Summit. Världens första Backåkra Summit. Och jag blev så hedrad, glad och stolt när jag fick frågan. Och var också lite sådär, varför frågar ni mig? Eftersom att de valde ut, jag tror att vi var 7 personer. Som de hade specifikt valt ut. Som representerade olika branscher. Eller som jag då, som fick representera mål 17 i de globala målen. Alltså globala partnerskap och genomförande. Och jag kände mig superhedrad. Fick åka dit sen tidig morgon, en söndag morgon var det. Det var så här trolskt som det kan vara på Österlen ibland. Och för alla er som inte har varit på Backåkra, åk dit. Det är fantastiskt. Det finns också en fantastisk meditationsplats ute på en hed bland kor. Där ni förstår, ja. Kliva in i ett rum där jag vet att FNs säkerhetsråd har haft sammanträde. Att sitta vid ett bord som Dag Hammarskjöld har haft i sitt kontor liksom i FN-skrapan. Jag får fortfarande gåshud och prata under en hel dag om med andra människor som representerar totalt andra liksom, sektorer och andra bakgrunder än mig själv. Men att inse att det kommer gå, för det finns så många fler människor som är genuint engagerade i de här frågorna. Alltifrån liksom företagare inom liksom plastindustrin till bank, till liksom kommun och allt möjligt. Det går.
Men du, man nu som supporter undrar lite så här. Ja, jag har lyssnat på Karin och hon har berättat en del. Men om man vill i lugn och ro läsa lite kanske om vad ni gör, hur gör det?
Enklast är att gå in på vår hemsida och klicka på antingen MFF i samhället, där vi beskriver vår omfattande verksamhet inom sociala frågor, eller söka på Agenda 2030. Och dessutom är det så, just nu när vi spelar in det här så håller jag på och blir tokig på att hinna färdig med hållbarhetsberättelsen. Malmö FFs första hållbarhetsberättelse. Den kommer vara färdig till årsmötet.
Så förhoppningsvis.
Nej, det kommer vara klar. Det finns ingenting som... Här kan man inte säga att man inte kommer bli klar. Nej. Det är bara att lösa det. Här är Malmö FF. Vi kommer leverera i tid och med kvalitet. Och vi kommer naturligtvis också...
Självklart.
Det är liksom Malmö FF-style. Mm. Mm. Nej, men så den kommer ju finnas tillgänglig för er som lyssnare att också läsa. Och sen är det så, jag är en ganska tillgänglig person. Både för våra supportrar men även för liksom vem som helst som är nyfiken. Skriv till mig, maila, länka på LinkedIn, skriv ett meddelande där, ställ frågor. Och så får vi väl se. Kanske vi kan inleda någon slags dialog. Förhoppningsvis kan jag svara, annars får jag kanske putta dig som frågar i en annan riktning. Men hör gärna av dig. Och framförallt om du är MFF-supporter så... som är medlem i föreningen som också har röstberättigad. Kan ju vara intressant att hålla sig ajour med vad vi gör även i den här området.
Malmö FF, det finns inga hinder för Malmö att fortsätta utvecklas framåt i det här området.
Det ser inte jag i alla fall. Det är bara att köra.
Underbart. Det ska bli väldigt spännande att följa, Karin. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
Mm, tack själv.
Det var allt vad vi hade för denna gång. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att sprida podden till era vänner och kompisar och kollegor. Det är ett viktigt ämne det här. Och har ni tips eller råd eller något annat ni vill komma med till oss eller gäster som ni tycker är intressanta för mig att intervjua, så skicka in dem till info@exceed.se. Så ses vi snart igen. Ha det fint!